band. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss idag. Och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Och varsågoda och sitt. Vad är viktigast för dig? Alltså, vad prioriterar du främst i livet? Vilka värderingar har du som dels påverkar dina stora livsbeslut och som dels utgör grunden för de små snabba beslut som du fattar i vardagen? Är det samma värderingar och prioriteringar som formar dig på både lång sikt och kort sikt? Och stämmer de överens med varandra? Eller är de lite olika? Och vad innebär det i så fall i det stora perspektivet? Temat idag är andlig klarsyn. Och att ha klarsyn, det handlar om att se hela bilden och hela perspektivet. Det är ett tillstånd av medvetenhet då vi inte bara gör någonting utan tar en paus och ett steg tillbaka för att tänka på vad vi gör och varför vi gör det. Dagens samhälle bygger på effektivitet där snabba beslut värderas och prioriteras högt. Varför då? Jo, för då ökar produktiviteten så att vi kan göra fler saker. Varför vill vi göra fler saker? Det finns flera svar på den frågan, men till exempel kanske vi vill göra fler saker för att öka lönsamheten ekonomiskt, för att checka av fler saker på en lång att göra-lista, eller att vi söker mening genom att testa på flera olika saker. Även de här tre svaren kan man ställa frågan varför till. Alltså, varför är det viktigt att öka lönsamheten? Varför behöver vi mer pengar? Varför är det viktigt att pricka av en lång att göra-lista? Och är alla de där sakerna verkligen viktiga? Och varför tror du att det är viktigt att söka mening genom att göra fler saker istället för färre saker som man kanske kommer djupare i och så vidare? Det här sättet att tänka på vad vi gör och varför vi gör det, det är en övning som vi gör i roderkursen mot slutet. Kursen Roder handlar om att reflektera över vad som är viktigt i livet. Att stanna upp och tänka på vad är våra djupaste drömmar och längtor. Bearbeta saker som har hänt som har hindrat oss från att faktiskt göra detta hittills i livet. Samtidigt som vi styr om kursen så att vi faktiskt kan nå dit en dag. Och för att vara säkra på att vi börjar styra åt rätt håll, att vi drivs av rätt motiv och lär känna våra inre drivkrafter, så gör vi den här varför-övningen. Den låter oss reflektera inåt på djupet i oss själva så att vi blir grundade och målmedvetna, så att vi lättare kan bevara perspektivet på den fortsatta resan utan att drivas åt sidan av vindar eller oväder. I liknelsen i dagens text så säger Jesus att regnet öste ner ovanifrån. Floden kom underifrån. Vindarna blåste från sidorna och kastade sig mot huset framifrån och bakifrån. Alltså, Jesus menar att motstånd kommer ifrån alla håll och kanter. Och den som är klok och har byggt sitt hus på berggrund står stadigt när detta sker. Men för den som har byggt på sand blir raset stort. Så frågan är då vad det innebär att bygga sitt hus på berggrund respektive sand så att vi lär oss att undvika ett ras. För i det här dagens samhälle då, där effektivitet och snabba beslut värderas högt, så är det lätt att råka hamna på en annan kurs än den vi hade tänkt, lik den då som byggde på sand. Och det här kan gälla stora livsbeslut där vi kanske drömde om ett visst yrke eller ett mål. Men så kom det andra erbjudanden i vår väg som vi inte vågade tacka nej till för att de innebar goda möjligheter. Men inte riktigt var egentligen det som vi hade tänkt från början. Ibland blir det bättre att nappa på de där tillfälligheterna. Medan det vi själva hade tänkt inte hade blivit lika bra för oss i längden. Ofta behöver vi lite mer tid på oss för att bestämma oss i såna här lägen så att vi hinner ta ett steg tillbaka, se det stora perspektivet, reflektera och pröva. Både ensamma, tillsammans med andra och tillsammans med Gud. Men i små vardagliga situationer är det också lätt att hamna ur kurs. Vi håller på med någonting, men så surrar telefonen så att vi blir avbrutna. Vi tar upp den, vi fastnar där, lägger sedan undan den och har glömt vad vi höll på med. Så vi börjar göra en massa annat och så tar det lång tid innan vi kommer tillbaka till det vi faktiskt gjorde och slutför det. Såna här små vardagliga beslut som vi fattar i stunden utan att reflektera särskilt mycket gör oss splittrade. Och att vi blir splittrade, det påverkar våra relationer och våra hjärnor i det långa loppet och därmed också vår hälsa. För vi kan bli stressade av det här, få tidiga demenssymptom och så vidare. Att ha klar syn genom att vara medveten och ofta tänka på vad vi gör och varför vi gör det och att bevara kursen utan att drivas åt ett annat håll är alltså viktigt både för vårt liv och för vår tro. Alltså att med andlig klarsyn tänka på vad vi gör som kristna och varför vi gör det. För precis som i livet så kan vi i församlingar och i våra egna andaktsliv hamna i en rutin där vi bara kör på för att så har vi alltid gjort eller för att det låter coolt eller för att vi tror att det är någonting som vi borde göra. Andlig klarsyn handlar om att se det stora perspektivet, Guds perspektiv. Att låna Guds blick på det som sker och på det sättet söka Guds vilja och riktning för oss. Det handlar också om att bli medveten om och upptäcka vad Gud redan gör i våra liv och ta sig tid att höra de där knackningarna som Gud försöker göra på våra hjärtan. Dagens text började med ett scenario som skulle kunna hända på den yttersta dagen. Att några säger, kommer ni ihåg, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? De här tre exemplen är typiskt Jesuslika saker som lärjungar gjorde då och gör än idag. Att profetera och att göra under, det är två av nio nådegåvor som räknas upp i första Korintherbrevet kapitel 12. Där Paulus skriver, när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Det här är en varning som skulle kunna gälla även in i vår tid. Och nu när församlingen i Korint har blivit kristna och därmed har fått den heliga anden, så behöver de kunskap om de gåvor som anden rustar församlingen med så att Gud kan verka mitt ibland dem med olika nådegåvor och tjänster och verksamheter. Men där målet för dem alla är att anden ska bli till nytta. Anden ska bli till nytta. På så vis så jobbar församlingen tillsammans som olika kroppsdelar med olika funktioner i en och samma kropp och med ett och samma mål. För att anden ska bli till nytta behöver vi för det första veta vad är det kroppen ska göra nu? Vad är målet? Ett vardagligt exempel på detta är att om ett mål är att en kropp ska hinna till en buss, så behöver blodet i kroppen börja pumpa så att benen kan springa och armarna kan pendla och lungorna behöver jobba så att flåset håller igång och så vidare. Och väl ombord på bussen så behöver de här kroppsdelarna vila lite och återhämta sig. Det vill säga, när vi vet målet att hinna till bussen, så kan vi för det andra titta på vilka kroppsdelar som behöver jobba, hur de ska jobba och när det är dags att chilla och ta ett steg tillbaka så att andan blir till nytta. De som på den yttersta dagen säger till Jesus att de har profeterat och drivit ut demoner och gjort underverk i hans namn har säkert gjort det. Men kanske inte så att Gud har blivit ärad, Jesus trodd och anden blivit till nytta. Istället så kanske just deras profetior och andeutdrivningar och underverk har skrämt människor, andliga övertramp har skett eller någonting annat i alla fall än det som var syftet med att göra de här kristna handlingarna. I samma vers som gåvorna att profetera och göra under nämns, så nämns också gåvan att skilja mellan olika andar. Urskiljning alltså. Inte bara att driva ut andar. Och kanske var det här som det blev fel för just de här människorna som Jesus tar som exempel. Eller så fastnade de i gärningarna och prestationen, men glömde bort nåden och relationen till Jesus. Och då är det lätt att agera utifrån egen vilja snarare än Guds. Oavsett vad bristen var så såg de inte hela bilden. De kanske tappade perspektivet, ransakade inte motiven utan körde på. Och hamnade därmed i någon slags självbedrägeri som inte gav frukt. Vi behöver ha andlig klarsyn och tänka igenom vad vi gör och ska göra och varför. Så att anden blir till nytta och vi gör rätt saker i rätt tid, på rätt sätt och med rätt motiv. Och det här uppnår vi bäst genom att tänka tillsammans med våra olika nådegåvor. Jesu ord till de människor som hamnade lite fel i dagens text var: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Jag vill egentligen inte ens titta på er när jag citerar honom, för det här är så hårda ord. En käftsmäll. För intentionen i de här profetierna och det andra de gjorde, den var ju säkert god. I en bibelkommentar så förklaras det att just de här orden, jag känner er inte, det är en rabbinsk vanlig mening som man säger till andra rabbiner om man inte håller med dem. Alltså som ett sätt att ställa sig åt sidan eller nästan avkraga sina kollegor för att visa att de är ute på lite fel spår. Och att kalla någon som försöker göra Guds verk för ondskans hantlangare är ju också väldigt hårt. Men det blir lite lättare att ta till sig om vi tittar på extremfallen. Alltså till exempel de kyrkans folk som dödade andra i samband med korståg eller häxbränningar. Som ställde sin tid och sitt lärjungaskap till förfogande. Och trodde att de gjorde gott i Guds namn. Men där konsekvenserna blev fatala. Och istället har sett som stora snedsteg i historieskrivningen. Och ett mer lokalt exempel i nutid är ju Knutby eller andra sekter, eller varför inte de personliga exempel som berättades i dokumentärserien Gud som haver barnen kär, som gick på SVT för några år sedan. Men i den grekiska grundtexten så står det faktiskt inte ondskans hantlangare, utan snarare står det att Jesus säger: ni som utför laglöshet. Alltså ni som bryter mot lagen eller kränker eller inte gör Guds vilja. Och i The Message-version av samma vers, som ju är en tolkning av bibeltexten, så står det att Jesus säger: ni levde aldrig med mig. Ni bara använde mig för att göra er själva viktiga. Ni hör inte hit. Alltså tolkas det som att Jesus, som är allas vår överste präst och överste rabbin, som undervisar med makt och har fullständig andlig klarsyn, kan se de här människornas inre motiv med att profetera, driva ut demoner och göra under. Och att det inte var för att ge Gud äran, utan kanske för att själva få ära eller något liknande. Att stanna upp och tänka på saker, att bli medveten, gör att vi når på djupet i våra egentliga motiv och våra längtor och drivkrafter. Vilket gör att vi ibland får syn på saker som vi annars blundar för. Och det här kan vara väldigt jobbigt. Det är ju betydligt lättare att bara köra på, så får vi se vad som händer. I hjärnan så har vi också en inbyggd ådra av lathet som gör att vi hellre väljer den snabba, enkla vägen i vardagen. Och den finns där för att hjälpa oss att överleva i livshotande situationer. Men när vi använder den för mycket i vår vardag så kan den ställa till det för oss. För den snabba, enkla vägen är inte alltid hållbar på sikt. Om vi till exempel håller på att svälta ihjäl, då blir våra kroppar stressade och vill ha snabb energi såsom socker. Och om vi blir stressade av någonting som inte är livshotande eller att vi håller på att svälta ihjäl, då kan hjärnan vilja lösa även det med intag av snabb energi så att vi blir sugna på socker. Men om vi äter socker varje gång vi blir stressade så fallerar hälsan på sikt. Då är det bättre att lugna ner kroppen än att göda begäret av socker. Och det här tillämpat på tron och församlingen är också viktigt att reflektera över. För även där kan vi frestas att ta den snabba, enkla vägen för att hjärnan vill spara på energi, och det är inte konstigt. Ett exempel skulle kunna vara att vi haft en lång dag med massa måsten, skyndat hem för att äta och knappt hunnit dona med det som ska göras där innan vi rusar till kyrkan för att gå på ett möte som tar väldigt lång tid. Då är inte förutsättningarna optimala för att orka ta ett steg tillbaka och se det stora perspektivet, prata igenom alla frågor ur alla möjliga vinklar och gå in i längre processer. Utan vi fattar gärna snabba beslut. Och så känner vi oss färdiga, hjärnan är nöjd och vi går vidare till nästa fråga. Men kanske glömmer bort att prata på djupet och också delegera vem som ska göra vad i de besluten vi har fattat. Och då blir ju besluten bara en pappersprodukt som inte blir verklighet. Och så blir det frustrerande för dem som väntar på svar och så vidare. Men det kommer ju inte komma några svar, för vi har inte bestämt vem som skulle göra det. Även här finns det en hälsofara för församlingar, för det bygger in en frustration i systemet. Vi blir sandbyggare som hör orden men inte handlar efter dem. Slutligen, vad är då lösningen på detta? En hjälp för att hantera detta är att bevara perspektivet. Alltså att vi hjälper varandra, att vi påminner varandra om vart vi egentligen är på väg som församling. Och då måste vi också veta vart vi är på väg så att vi kan påminna varandra om det. Och därför så har församlingsledningen precis påbörjat ett visionsarbete som alla i församlingen kommer inbjudas att vara delaktiga i. Vi kommer ta tid att tänka tillsammans, att formulera vad vi vill göra som församling och varför vi vill det. Alltså våra värderingar och mål och längtor, så att vi sedan lättare kan prioritera när och hur och vilka som ska göra det här vi drömmer om. Och det här handlar inte om att lägga på nya bördor eller måsten eller krav på oss i församlingen, utan om att frigöra oss från sådant som inte är lika prioriterat eller nödvändigt just nu. Under den här processen kommer vi att öva oss i andlig klarsyn så att vi kan formulera vad som är viktigt för oss och sen behålla kursen tillsammans. Vi ska alltså uttalat och målmedvetet bygga vårt hus, vår församling på berggrund så att vi kan stå stadigt både i solsken och när det kommer motstånd ifrån olika håll. Och vi kommer öva oss i att arbeta tillsammans och kommunicera med varandra kärleksfullt och omsorgsfullt. För när en del hör ordet vision så tänker de företagsmässigt. Att vi därmed kommer behöva agera som folk gör i företagsvärlden genom att hävda sig själva, visa framfötterna, prestera och så vidare. Men i ett visionsarbete i en församling så levereras och landar oftast Guds inspirerad klarsynthet, inte på ett sånt sätt, utan i ödmjukhet och kärlek. Det här visionsarbetet kommer pågå i några år. Det är alltså inte allt för snabba beslut som gäller. Men sen kommer vi att ha behållning av det arbetet i flera decennier framöver. Som en hjälp för oss att bevara riktningen och den andliga klarsynen. Och kunna gå framåt tillsammans i en hälsosam, gemensam kropp. En given grund att stå på i det arbetet när vi använder andlig klarsyn och bygger på berggrund är ju samtalet med Gud. Relationen till Jesus och att gå med andens kraft. Så vi ska nu avsluta predikan genom att be den bön som jag bad inför predikan. Jag tror den kommer upp här bakom mig. Men vi ska nu be den tillsammans som en fortsättning inför dagen som ligger framför idag. Men också alla andra dagar som väntar oss var och en och tillsammans som församling. Så vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss idag. Och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Och ett halleluja på det. Vi ska nu gå in i en stund av förbön då du får tid att processa det som har sagts och det som du har hört i ditt hjärta idag. Du är välkommen att sjunga med i sångerna som vi kommer att sjunga, att tända ljus i ljusbäraren här framme eller att få personlig förbön av mig på andra bänk här framme. Det här är vår stund tillsammans med Gud i bön, förbön och tillbedjan, så använd den på det sätt som du behöver idag. Varsågoda.